Så. Ja, välkommen kära lyssnare. Det här är en ny episod av Råcast, Råns Vattenråds podcast. Vi har haft en liten sommarpaus. Den var rätt så lång för vi har haft H22 här i Helsingborg och vi var alla väldigt upptagna med att visa upp staden och vårt arbete i staden och ha roligt med alla våra gäster. Men nu är vi tillbaka efter sommaren och med mig idag så har jag Lars Törner som har suttit lång tid i vattenrådet, i Råns vattenråd, som representant för Lantbrukarnas riksförbund, LRF, som även har varit kommungruppsordförande och föreläser fortfarande på Naturbruksgymnasium. Välkommen Lars, att du är med mig idag för att spela in den här podcasten.
Tack så mycket.
Det är verkligen roligt att ha dig med för att jag vet att du har en lång erfarenhet av vattenvårdsfrågor och jordbruksfrågor, så det ska bli spännande att prata med dig idag. Jag ställer alltid en sån här fråga för att jag är nyfiken. Hur kom det sig att du valde att jobba med just jordbruksfrågor? Ja, hur kom du in på den banan?
Ja, alltså ganska kort. Det är ju som i många sammanhang i livet tillfälligheter. Jag har ingen som helst bakgrund i det som är jordbruk eller de agrara frågorna. Jag är född och uppväxt mitt inne i Göteborg. Kom utanför stan sen med min mamma, pappa, min syster, och då var det närheten till havet och naturen som blev en stor del i mitt liv. Och sen som sagt en tillfällighet, en sommar jobbade jag med att sköta om hästar och får. Det gav mig väl det lilla embryo till att tänka åt det här hållet med de agrara frågorna, agrara näringarna. Så att med det som grund så kom jag in på Lantbrukshögskolan, läste till markväxtagronom. Och sen har jag sedan 1975 varit i Skåne och fått ha den enorma förmånen att jobba med miljö, resurs och hållbarhetsfrågor kopplat till jordbruket under hela den perioden.
Spännande. Ja, vi konstaterade nyss innan vi började spela in att vi har ju båda pluggat på SLU i Ultuna med ja, en tidsskillnad däremellan. Men ja, det är roligt. Och, ja, jag är inte heller någon bakgrund i familjen när det gäller jordbruk och så. Jag åkte med de bönderna som bodde runt omkring i Tyskland där jag är uppvuxen och var med på körsbärsskörden och så vidare. Och det gjorde att jag kom in på den här banan. Så det är lite roligt. Men du jobbar sedan, ja, hur länge jobbar du? Har du jobbat för LRF?
Jag började och arbeta med växtnäringsfrågor på Supra, som det var då gödselindustrin i Landskrona i 10 år. Och fick förmånen att jobba mycket med alltså miljöfrågorna knutet till mineralgödselanvändningen. Sen var jag 10 år på hushållningssällskapet och höll ihop fältförsöksverksamheten, och det var också mycket kring växtodling, växtnäring, fånggrödor jobbade vi med. Och sen har jag ju då under 18 år haft möjlighet att följa 17 stycken gårdar i landet kopplat till det här projektet Odling Balans, och där vände vi upp och ner på de flesta stenarna, och helt naturligt var miljöfrågorna, vattenfrågorna, en av de allra mest centrala. Så jag har liksom varit in i det här som är vattenmiljö, vattenkvalitet hela tiden. Och kopplingen till LRF, den har ju funnits där egentligen under lång tid. LRF var med som intressent och följde de här 18 gårdarna i Odling Balans. Och sen då när jag blev pensionär så 2012 så fick jag frågan här ifrån kollegorna då, lantbrukarkompisarna: Lars, kan inte du engagera dig lite i det här med LRFs kommungrupp i Helsingborg? Så att sen det året har det ju varit en ganska nära relation här och en hel del aktivt arbete att lyfta fram LRFs landsbygdsintressena gentemot både Helsingborg som stad, men i och med det egentligen också som en del i det samlade samhället.
Mm. Och ja, kan du berätta, alltså, vem är LRF för de som kanske inte är så insatt i de frågorna? Vad gör LRF?
Så det är ju en ganska så stor organisation, men man ska ju aldrig glömma bort att det bygger ju på den enskilda medlemmen och ska vi säga medlemmarna ute på landsbygden och i sig också inne i städerna. Det är ju en sammanhållande organisation för det som är landsbygdens intressen och värden. Mm. Och i och med det kan man väl säga att det är en också viktig och sammanhållande del för det här i ett samhällsperspektiv. Man brukar ha olika lite tema, lite olika profiler att lyfta fram. Och just nu så vet jag att man har exempelvis sagt tillsammans får vi hela landet att växa. Mm. Tycker jag att ganska tydligt och klart budskap, och det är ju då både på riksnivå att få påverkan i politiken och i stort. Sen jobbar man ju också regionalt, där finns mycket kontakt mellan LRF, länsstyrelse kring vattenfrågor, vargfrågan, bara för att ta två exempel. Och sen då som lokalt att vi har förmånen att ha en stark bra kommungrupp här som representerar alla delarna utav landsbygden i Helsingborgs kommun.
Mm. Ja, och ja, det kan ju ibland kan man ju i en stad som Helsingborg så som är så fin och har en sån fin front och en kompakt stadskärna, så kan det ju hända att man lätt glömmer bort lite att det finns ett stor del av kommunen som inte är i själva tätorten. Och det är bra att man blir påmind ibland att det är faktiskt vad som händer ute på landsbygden, det påverkar staden och tvärtom. Och det är bra om vi har etablerade samarbeten. Och det har vi ju till exempel i och med vattenrådet, där vi jobbar med andra kommuner i Råns vattenråd, så är det ju Bjuv, Svalöv och Landskrona. Som vi har det här vattenrådet med, där företrädare för varje kommun sitter, men även representanter för intresseorganisationer som LRF eller Naturskyddsföreningen eller Jordägarförbundet till exempel. Du har varit med lite längre än jag i vattenrådets historia. Förut så hette det Vattenvårdsförbundet. Kan du berätta lite om historien ur ditt perspektiv? När såg man först ett behov av ett vattenråd, och när dök de här vattenfrågorna upp först, och hur tänkte man då?
Jag tycker det är en jätteviktig och intressant fråga, vinkling du gör det. Man kan säga så här att jag tror att det forna vattendragsförbundet, det kom till någon gång 1990. Och sen så blev ju det här ombildat då, jag tror det var 2014, till ett vattenråd. Lite just din fråga här, varför hade man anledning att sätta sig ner och försöka tillskapa den här typen utav organisation eller samverkansorgan? Och då är det ju så att man konstaterar ju att Rån i vissa avseenden var rejält skiten. Om jag uttrycker lite slarvigt. Det var föroreningar av kväve, fosfor. Det finns anledning att ifrågasätta kanske om vi hade tillräckligt fokus på det som var biologisk mångfald. Och vi hade ju också, ska vi säga, klart fokus på de här frågorna i vår omvärld. Någon gång här 60-70-talet så dyker hela algblomningen i Laholmsbukten upp, gör oss påminna om att här har det ju skett någon form av transport ut som inte är särskilt fördelaktig. Vi fick under samma skede lite samma situation kring Ringsjön med algblomningen. Nu var det väl kanske så att vi märkte inte av själva påverkan i Rååns mynning lika tydligt eftersom det är sån genomströmning av vatten i sundet. Va?
Mm.
Men man blev oerhört tydligt, tycker jag, påminner om att här behöver man göra någonting. Och det här att man då fick en över kommungränserna gemensam satsning med de fyra kommunerna då, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Bjuv. Det tycker jag är en viktig del. Och det som man ju tidigt då la grunden till, det var ju den här provtagningen utav ån.
Kontrollprogrammet, eller någon form av det.
Det kan man väl säga att det är ju bara att tacka de som i ett tidigt skede satte sig ner och organiserade upp det och kontinuerligt har tagit ansvar för att genomföra det. De här långa mätserierna, de är ju oerhört mycket värda. Det är väl när man på något vis har det med sig som man kan börja och på något vis skönja, dra slutsatser, hur är situationen, men också lika viktigt, vi kan också följa vad som kan bli effekten utav olika åtgärder i positiv riktning.
Mm. Ja, vi har ju bland de ganska långa mätserier, de går tillbaka till 80-talet. Och det är ju tack vare vattenrådet som vi har de här långa mätserierna. Och ja, de är ju bra studieobjekt och de visar också hur utvecklingen har gått. Och här i Helsingborg var det ju bland annat Claes Nylén som drev mycket att man skulle ha den här kontinuiteten. Han som jag pratade med i din första podcasten. Men det alldeles i början, när jag tittar på statistiken just, då ser man en tydlig nedgång alldeles i början. De första 10-20 åren av åtgärdsarbetet. Och sen händer det inte så där jättemycket egentligen till idag. Och det, ja, man vet inte 100% vad det är, men många säger att det är just själva åtgärderna som man gjorde i jordbruket. Att man slutade höstgödsla och så vidare. Det var de som stod för den stora minskningen. Skulle du hålla med om den uppfattningen och kan ni kanske utveckla det lite?
Ja, du har ju helt rätt och man kan väl egentligen säga naturligt så är det ju inte särskilt svårt att se hur vad man då kanske kan göra annorlunda i jordbruket, hur det kan ge en påverkan eftersom hela Rååns avrinningssystem är så otroligt jordbruksarealanknutet. Det är inte så där jättestora arealer som inte är jordbruksmark. Sen kan man på något sätt falla tillbaka då lite till det här jag sa innan med både Laholmsbukten och Ringsjön. För där tog man ju från jordbrukets sida ganska snabbt tag i det här. Man kände sig ju lite jagad, helt naturligt. Så här kan vi inte fortsätta. Vad är det vi då kan göra? Och jag vill väl lyfta fram kanske 2-3 delar som jag tror bidrog till att de här staplarna som du pekar på, Daniel, här i trendserierna, hur de gick ner. Och den ena är ju att vi tror att tog tag och fick en mycket, mycket mer effektiv och bättre stallgödselanvändning. Det är ju så att det sker inte så mycket negativt under den här perioden vår, sommar, förhöst. Då är ju marken bevuxen. Det vi har av växtnäring det tas upp och det är till och med många år att det är brist på vatten och då blir det ju ännu mindre utav, ska vi säga, effekt från grödan. Men sen är det ju framförallt då hela hösten och det är vintern och det är våren när vi har överskott på mark eller på vatten i marken. Och det här vattnet måste ju ta vägen någonstans och då rinner det antingen ner genom dräneringssystemet och är det så mycket att det är, ska vi säga, vattenmättat, ja då börjar ju vattnet att rinna på ytan istället. Så att jag vill nog framhålla att det var den en av de viktigaste delarna att vi tog tag i den här stallgödselhanteringen. Det som var spridning kanske både senhöst och riktigt, riktigt tidigt på våren. Det är ju formellt idag borta. Vi får inte lov att sprida stallgödsel under de perioderna. Men sen har vi ju då hittat den här tekniken att köra ut stora mängder stallgödsel på vårkanten, början på växtperioden. Det är att sprida stallgödsel i växande gröda. Det är ju en oerhört kraftfull och värdefull förändring i förhållande till vad vi gjorde innan. Den andra delen som jag vill lyfta, det är nog utan tvekan att man har fått in en del kring det här med fånggrödor, mellangrödor. Alltså vi eftersträvar att hålla marken bevuxen.
Även under vintern.
Under vintern. Och den tredje delen, icke att förglömma, vi har blivit bättre och bättre på att trimma växtnäringsinsatsen till grödan det enskilda året och till de olika delarna på fältet.
Vad man kallar precisionsodling.
Så de tre delarna tror jag nog man kan lyfta. Och sen tycker jag det har kommit till en fjärde jätteintressant och viktig del här på slutet. Och det är den här tekniken att försöka att odla utan att kanske plöja, bearbeta för mycket. Alltså ju mer vi kan hålla marken orörd här och inte minst de här nu höstarna, vintrarna när vi har överskott på vatten. Det är gjort fantastiskt intressanta försök där man liksom har samlat ytvatten ifrån ett fält som är traditionellt plöjt och ifrån ett fält som ligger här med lite skörderester och annat kvar. Och det är bara att titta på grumligheten på det vattnet. Det här som ska vi säga kommer ifrån ett fält där skörderesterna ligger kvar och där det är lite grovt, där det ska vi säga sila fram lite försiktigt va, i förhållande till att det sådär flödar fram. Det är en jätteskillnad.
Ja, men det är jättespännande med plöjesfritt jordbruk. Helsingborgs miljöpris i år gick ju till en jordbrukare i Helsingborg som ägnar sig åt conservation agriculture eller plöjesfritt jordbruk bland annat. Och det är väldigt bra för kolinlagring också samtidigt. Så man har fler nyttor av det. Men sen är det ju att det kanske inte går i alla lägen. Eller vad skulle du säga?
Men alltså det jag lyfter här nu med hur vattnet ser ut. Det är ju faktiskt så att jag har bott utanför Vallåkra i 30 år. Och det var i princip var dag som man en eller två gånger har kört över bron ner i Vallåkra. Och det gör ju att man har ju kunnat följa situationen är lite dag för dag. Kommer det 30 mm regn en dag, ja, då vet du att ett halvt dygn senare då börjar det liksom vara bräddfullt i år.
Och med brunt vatten.
Det är på något vis en utmaning att se hur det som tidigare var kanske mycket, mycket mer jord, brunfärgat vatten skulle kunna få vara lite mer naturligt.
Mindre krumligt och till de här jordpartiklarna så är ju oftast fosforbundet och så har du kväve i vattenfasen. Men det är jättespännande att du just tar upp plöjningsfri jordbruk. För det pratar vi om i samband med andra saker som jag precis nämnde med kolinlagring, att man sparar, att man bygger ett lager av koldioxid i marken som då tas från luften, som är ju väldigt viktig i och med klimatförändringar. Och så är det ju mycket mer gynnsamt för den biologiska mångfalden i jorden om man inte rör om två gånger om året eller oftare. Så att de kan kanske göra sitt jobb med att bryta näring och så vidare på ett bättre sätt. Spännande. Du undervisar även på Naturbruksgymnasium, sa du. Ja, nu kanske du sa det redan, men vilka åtgärder mot läckage skulle du rekommendera idag till dina elever, till den nästa generationen lantbrukare?
Glad du använder det där lilla på slutet där, Daniel, med nästa generation. Det är ju det som är lite grann att som äldre få förmånen att vara med här nu då som växtodlingslärare kring de här frågorna. Man möter ju ungdomarna och i och med det möter man ju lite framtiden och vill försöka och få med, förmedla till dem att här gäller det att ha hållbarhetsperspektivet med oss. Och det som de brukar egentligen alltid börja med och förmedla till dem, det är ju hur egentligen vårt odlingslandskap är uppbyggt. Och nu befinner vi oss ju här uppe i Nordvästskåne, ett område där vi har oerhört skilda jordartsförhållanden. Och hur ska vi säga då, de här jordarna beter sig lite olika i just det här perspektivet vattenmiljö, vattenkvalitet. Lerjordarna som är mycket, mycket mer benägna att erodera här, skölja med i förhållande till sandjordarna, lättjordarna som istället då är extremt känsliga för det här med mycket regn under själva odlingssäsongen. Det kan ju tvättas ner växtnäring som kan gå förlorad. Sen är det väl egentligen det allra viktigaste att försöka och förmedla hur vi kan åstadkomma förändringar, förbättringar. Men jag har ju också det här oerhörda kravet på mig att hela tiden försöka och föra fram det balanserat mot att man ska också bedriva en lönsam växtodling. Det ska fungera hemma på gården. Det är jättelätt idag att lista upp massa intressanta aktiviteter. Men lite, vilka är de här lågt hängande frukterna? Det brukar jag alltid försöka att få med till dem. Det som egentligen inte kostar någonting, va? Och jag brukar ta som ett exempel det här med fånggrödan, mellangrödan. Ja, den hjälper oss strikt när det gäller att värna om vattenmiljön. Men det är också ett oerhört positivt inslag när det gäller den allmänna biologiska mångfalden. Och som du själv berörde, det är ju också en fråga och en del kring det här med, ska vi säga, framtida CO2-inlagring och i förlängningen kolinlagring.
Precis, och även alltså att bevara bördigheten i jorden. För kolet i marken är ju tajt bundet till bördigheten, så om vi förlorar den så förlorar vi även bördighet. Och då, så det är kanske också en fråga om, en ekonomisk fråga, om vi får en sämre bördighet. Och det, alltså jag tycker ju att jag håller med dig att man ska ha en bra balans. För vi som inte är lantbrukare, vi vill ju fortfarande ha överkomlig mat, och vi vill att den ska odlas på rätt sätt. Vi vill att det ska vara helst utan giftfri eller vad man ska säga. Men då måste vi också vara beredda att ge någonting för det, som samhälle som helhet. Så det är kanske inte enbart lantbrukarnas ansvar att det blir till. I vattenrådet så håller vi ju främst på med åtgärder som är anlagda våtmarker och vattendragsrestaureringar. Det är de stora, större ingreppen eller återställningar, hur man vill se det. Hur ser du på dessa åtgärder från ditt perspektiv, eller från lantbrukets perspektivet?
Ja, det är en jättebra fråga du tar upp här och jag har ju då fått den otroliga förmånen att vara med här, vara närvarande både när det gäller Rååns vattenråd och även i BGO, vattenrådet. I och med det så har jag också fått den härliga möjligheten att verkligen uppleva konkret både bredd och djup på de här frågorna. För det är ju som du själv säger här att knutet till Rååns avrinningssystem och vattensystem, så har man ju här under en lång följd av år gjort en fantastisk resa och en satsning på alla de här, ska vi säga, dammarna som vi har anlagt för att få som kvävefälla. Vi har anlagt dem i många avseenden för att få en strikt reduktion av fosfor genom att de fungerar som sedimentfälla. Och icke att förglömma, de har ju också blivit ett tydligt inslag kring den biologiska mångfalden. Och det är ju både för att kunna se hur det funkar gentemot kanske människor som vistas ut omkring. Det här har blivit en del när vi kan ha lite bete och annat runt om. Men de här tre delarna tycker jag är oerhört viktiga att lyfta fram som någonting som man har med den äran satt ansvar för. Jag tror det är 40-45 våtmarker sammantaget, va, som är etablerade.
Ja, alltså jag har inte varit ute och räknat då, men vi har ju haft en student ute som har räknat och hon kom fram till 45, men hon sen kom jag över en lista där var det 66. Okay. Så ja, men vi har uppenbarligen inte koll på alla och det ska vi försöka få, för ja.
Så det är ju den, ska vi säga, ena delen av det, va. Sen att då ha fått följa och uppleva hur oerhört starkt fokus man har lagt på skötselinslaget utav våra dikningsföretag och vattensystem när det gäller VGO. Och i min värld tror jag att vi måste på något vis försöka att ha båda de här delarna med oss. Och man kan väl lite förenkla att säga så här att vi måste ha ordning både på dräneringen ute på själva fältet för att få vattnet att rinna undan. Mm. Men lika angeläget är det ju sen att få den fortsatta avrinningen ner i systemen att fungera. Nu är Råån lite enklare där än när det gäller VO, för Råån rinner på något vis nere i sänkan och vi har själva odlingsmarken på platåmarkerna lite runt om. Mm. VGO norr om Helsingborg då upp mot Skälderviken, ja, det är inte så särskilt stort fall.
Nej.
Ifrån, vad heter det, någonstans Hyllinge, Väla och ner till Skälderviken, och då måste ju de här delarna fungera.
Mm.
Sen vill jag då lyfta in en annan aspekt, och det är ju att jag tror vi på sikt har anledning att se, kan några av de här nu vackra etablerade båtmarkerna, det vi har som, ska vi säga, sedimentfälla, det som vi har som kvävefälla, också fungera som en resurs när det gäller kanske ökat behov för att bevattna i jordbrukslandskapet framöver. Och det är ju i min värld det här att försöka hitta de här win-win-situationerna och till och med win-win-win. Både minska belastningen av näringsämnen, förbättra vattenkvaliteten. Vi tillskapar, ska vi säga, kanske en värdefull bevattningsresurs och vi vinner den här biologiska mångfalden. Och i förlängningen så kommer ju då det här att mer kanske kunna vattna vara en del i att i ännu högre grad, precis det du berörde innan, hur fixar vi till maten till alla oss som behöver ha livsmedelsråvara, behöver ha livsmedlen och med ödmjukhet och respekt. Vi har en omvärld och förhållande nu som jag tycker ställer den frågan mer och mer egentligen i fokus.
Precis, precis. Vi kan kanske i framtiden inte förlita oss att vi kan importera allting, utan vi behöver vara mer självförsörjande. Jag håller helt med dig. Och, Och vi, när det gäller bevattningsdammar så har vi ju ett projekt på gång uppe ganska långt uppe i avrinningsområdet där vi just ska anlägga vad jag kallar då våtmarker med bevattningsfunktion. Alltså att det är primär våtmark för näringsrening, biologisk mångfald, men lantbrukaren kan även använda det som bevattning under en sån här torr sommar. Och då har man den här vinn-vinn-vinn, alltså där man har flera vinster. Och samtidigt har vi också, eftersom det ligger lite längre upp i systemet, så har vi också den här balanserade, alltså att balansera vatten. För vi har ju sett med de här upprepade fiskdöden, de uppstår ju bland annat för att det är för lite vatten i ån på sommaren när det är torrt. För ja, men landskapet förmår inte längre att hålla vattnet kvar så länge, utan det rinner undan när det är stora regn under vintern och våren. Och sen saknas det på sommaren, och med sådana anläggningar så kan vi buffra det lite så att det rinner av lite eftersom och finns då när det behövs på sommaren. Så vi är inne på det. Och ja, som du säger, det är också en stor nytta för lantbrukarna. Att kanske ja, framförallt för dyrare grödor, för så stora mängder blir det inte att man kan bevattna hundratals hektar. Men en del kan man absolut. Och så nu i och med omvärldssituation så blir det också mer och mer att gödseln blir dyrare. Och då kan det vara intressant att titta på de sedimenten som har då fångats i våra sedimentfällor. För de är ju fyllda med fosfor och kväve. Skulle kanske lämpa sig väl för gödning. Och även det vattnet som man har då, det fångas ju för att det är fullt av näring. Om man bevattnar med det, då kan man kanske både ha vatten och spara lite pengar på gödsel.
Alltså den du tar upp nu, jag har själv lyft det någon gång här i vattenrådet, att vi inte glömmer bort fokus kring att vidmakthålla värdet, underhållet, hur på något vis sköter vi om de här etablerade många båtmarkerna. En och annan kanske skall få växa igen och bli någon form av gammalt nytt kärre eller vad det nu kan vara. Men jag tror att det är viktigt att ha den frågan med, att några av dem kan säkerligen få lite på nytt födelse och bli en effektiv fosforfälla under en ny cykel, om vi använder det uttrycket.
Precis, jag håller helt med dig att vi har inte så mycket plats att vi kan bygga hur många nya våtmarker som helst, utan någon gång måste vi kanske renovera några av de gamla och återanvända dem som man skulle ha gjort i ett reningsverk eller andra anläggningar då. Och en kollega på mig, på SLU har ansökt om forskningspengar att undersöka just i Råns avrinningsområde vilka våtmarker skulle lämpas för att renovera, vilka man lämnar bäst för den biologiska mångfaldens skull. Så jag hoppas att hon får pengarna, vi får hålla tummarna, och att hon får göra det. Det vore väldigt värdefullt. Men jag ska titta lite på tiden och så ska jag titta på mina frågor här. Det är inte så noga, men ja, vad skulle du säga? Går det att förena ett effektivt jordbruk och ett levande jordbrukslandskap med rent vatten och så vidare, som det är formulerat i de nationella miljömålen när vi nu pratar effektivitet och matproduktion och miljö?
Ja, och om det går, jag tror jag skulle vilja säga så här, att vi måste se hur vi hittar den här balansen mellan de här olika värdena och intressena. Och då kan jag väl egentligen bara kort för att säga att glädjande tycker jag, och det är kanske inte tycker jag fram i alla lägen. Där finns ju områden idag där vi bedriver det här storskaliga, rationella, effektiva växtodlingsjordbruket. Men det faktiskt finns ett ganska stort inslag av biologisk mångfald kvar i området. Om vi tar ute kring Vallåkra, Ekeby, Tågarp, hela den ganska stora delen. Alltså det är ett riktigt stort antal av märgelgravarna som fortfarande finns kvar i det här området. Vi har också mycket utav, ska vi säga, ridåer mellan fält, kanske framförallt mellan ägogränserna kvar. Men jag har svårt att se hur vi liksom ska kunna säga att vi inte måste vara rationella och effektiva. För det är ju i grunden att få spela lite grann på samma villkor. Skulle vi liksom inte få lov att vara rationella och effektiva i det svenska växtodlingsjordbruket, ja då på något vis, hur klarar vi då konkurrensen ifrån det som är, ska vi säga, alternativet utifrån? Men lika tydligt i den här andra vågskålen, vi måste liksom inte bara snacka om vad som är då miljöinslag och här, utan vi måste kunna visa upp det konkret. Va? Och jag tycker lite grann som jag gick igenom där innan. Vi har inte så svårt idag att peka på ett ganska stort antal utav åtgärder. En form utav palett som vi kan välja ifrån. Och där vi får välja lite olika beroende på vad är det för jordartsläge, vad är det för, ska vi säga, kanske grödmix jag arbetar med. I vissa sammanhang är det inte lika enkelt kanske att hantera det här med plöjningsfritt som det kan vara i andra sammanhang. Jag kan inte odla potatis exempelvis som jag inte plöjer. Bara för att ta ett litet exempel. Det ska väl ganska mycket till och kanske helt och hållet gå för långt här och inte bearbeta inför de fulla sockerbeten. Men å andra sidan finns många, många andra delar där det kan fungera alldeles, alldeles utmärkt. Då. Men sen är det till syvende och sist att försöka och tänka i helhet, va? Och inte i delar.
Absolut.
Det är hela odlingssystemet som på något vis vi måste ha under lupp och under ögon.
Precis, och när vi pratar vattenvård så är det ju, behöver ju ha hela avrinningsområdet i huvudet och vad vi gör vad och vad det gör bäst nytta, det vi vill göra. Det är ju också viktigt att ha med det. När vi pratar ju om det, vad skulle krävas av samhället för att hitta en bra balans mellan just livsmedelsproduktionen och levande natur? Vad skulle lantbrukarna behöva? Du var inne på de ekonomiska villkoren. Har du några tankar hur resten av samhället skulle hjälpa till att den balansen skulle gå ihop bättre?
Vi får ju se till, och som jag sa innan, har den här konkurrensen. Det får inte vara att drivmedlen kostar ofantligt mycket mer i vårt land än vad de kostar utomlands. Vi måste ju också, tycker jag, lite grann se här hur vi balanserar också animalielantbruk och växtodlingsjordbruket. Va? Det var ju så, de här gamla kartorna som vi får se bland ifrån Rååns dalgång.
Ja, rekognoseringskartan.
Ifrån egentligen då början på 1900-talet här. Det är ju ofantligt mycket som är borta idag från alla de här grenavsnitten. Och det är ju att vi rationaliserade, vi effektiviserade, vi kulverterade, vi rätade ut gränser. Det var ju en del knutet till att vi fick effektivare maskinsystem som krävde och som vi nyttjade maximalt. Jag tror inte att vi, ska vi säga, kan gå tillbaks och få det här småskaligt igen. Utan i min värld, vi har lite det utgångsläge vi har nu. ganska så rationellt och effektivt. Va? Men det gäller att, ska vi säga, vara smart och ta vara på de smarta lösningar som vi ändå har pekat på är möjliga att hantera. När det gäller samhället, det är väl en grundläggande del, och det är ju att egentligen samhället kanske har ögonen på regelverk som gör att vi kan jobba med den egna inhemska produktionen. Den här delen kring offentlig upphandling, och det är ju snubblande nära och tilltalande i många av de sammanhangen att välja det som är, förlåt nu uttrycket, billigt, va? Men man ska hålla sin budget, man ska försöka, pengarna är begränsade, och då är det oerhört lockande att kanske välja det här som är det lägre priset, va? Och som ju i gengäld lite grann plockar bort möjligheten att vi har det här aktiva brukandet och den levande egentligen miljön i jordbrukslandskapet.
Ja, du menar att man premierar inhemska varor?
Ja, man får ju liksom inte utan vidare säga att det ska vara det och det. Men det gäller ju att få med värdena kring det som är den här inhemska produktionen. Låt oss kanske ibland få med hur pass stort är utsläppet per kilo spannmål i den svenska odlingen. Hur pass, ska vi säga, begränsade är klimatgasutsläppen ifrån den svenska mjölkproduktionen i förhållande till vad den kanske är på andra håll. De här delarna tycker jag man ibland lite glömmer bort.
Okej. Men om vi nu, alltså nu det här mer på en nationell nivå, om vi som stad skulle försöka hjälpa till att man kanske gör miljöåtgärder som gör jordbruket lite mindre effektivt, om man har någon form av inkomstförlust, vad skulle man kunna göra där för att få till kanske en eller annan åtgärd, vad skulle du säga?
Ja, här finns ju, vi är ju tillbaka lite grann till det här att jag har väl förstått att våran kommun här, vi är ganska duktiga, va, på att hantera det här med den offentliga upphandlingen och underlag som vi har fått se, så är det ju faktiskt riktigt roligt hur stor del de är inhemsk produktion här, va. Men jag tror det finns mer att göra, det är jag helt övertygad om. Och sen är det väl någonting som du själv här, Daniel, berörd, och det är alltså den här frågan stad-land, axeln stad-land. Staden är beroende av landsbygden, och landsbygden är ju beroende av staden i form av att det är där de stora, ska vi säga, grupperna finns som konsumerar det vi producerar.
Precis.
Men samtidigt är ju då landsbygden den totala lite nyckeln för att både binda in koldioxid, tillskapa energiresurser, ta fram maten. Och jag är övertygad, som själv sa, att landsbygden är också en delvis nyckel hur vi hanterar vattenresurser. Absolut. Så att de här delarna är ju någonting som, tillbaks lite till LRF och kommungruppen. Här har vi ju försökt att få lov att föra samtalen med politiken lite grann. Vad är det som, ska vi säga, är viktiga frågor i det här hållbarhetsperspektivet. Och idag kan vi faktiskt, tycker jag, med rätta få lov att också använda ordet ur ett beredskapsperspektiv. När det gäller, jag menar, livsmedelsförsörjning.
Precis. Bra, då kommer vi in på sista frågan där när du pratar om beredskap. Hur ser du på klimatförändringarna och jordbruket? Kan våra åtgärder vara en del av klimatanpassningen?
Ja, jag skulle säga absolut. Det är ju, jag är inte någon jätte fena på det här, men försökt att läsa på, och jag tycker väl inte minst vad jag själv har fått uppleva med nu så pass många år nära det som är jordbruket, det som är nära landsbygden. Och då kan man väl säga så här att det känns nog som att vi får fler sådana här lite torra, varma sommarperioder.
Mm.
Det känns som att vi många gånger börjar att få den här bristen på vatten för att försörja våra grödor, försörja våra odlingssystem härifrån midsommar och fram. Det fattas liksom bra med vatten under de där 2-3 avslutande veckorna utav tillväxt för de grödor som mognar av och ska skördas här ganska tidigt. Och sen har vi å andra sidan en känsla av att vi får ganska så mycket av nederbörd under höst, vinter, förvår.
Mm.
Ta bara det här året som ett exempel. Februari månad, det bräkte ner regn.
Yeah.
Sen kommer det i princip 2 månader utan en enda millimeter.
Mm.
Allt det där regnet som kom i februari, det skulle ju vara guld att kunna samla upp i de här systemen som du själv nu pratar om, att kanske etablera några och kanske till och med omforma någon mm. av de här etablerade båtmarkerna för att mm. också kunna vara en resurs i ett bevattningshänseende. Så att där är jag är ganska så, jag övertygar man ska vara försiktig med orden, men jag tror det finns all anledning att se hur vi kan gilla läget där.
Mm.
Med vetskap om och med känsla om hur klimatdelen här utvecklar sig, va? Så är mycket av det som ligger i linje med vattenrådets arbete kring de här våtmarkerna, att ska vi säga att försöka och dämma upp, stoppa upp vattnet. Det är ju återigen vin-vin situation.
Precis, precis. Ja, jag håller helt med dig där. Ja. Med klimatförändringar så blir ju våra åtgärder viktigare och viktigare, och de kan ju vara en del av klimatanpassningen. Och med det så tackar jag dig så mycket för att du var med i vår lilla podcast idag. Lars Törner, tack så mycket att du kom hit.
Tack detsamma. Värdefullt. Känna förtroendet att få dela med sig lite av tankarna.
Mm. Och jag tackar dig, kära lyssnare, att du lyssnar på oss på Råkast. Vi återkommer med en ny ganska snart. Hej då!